Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
God morgon.
God morgon.
Dags igen.
Morgon igen.
Det är det. Vad ska vi göra idag då?
Jag tycker att vi ska namedroppa lite om den kommande regeringen.
Mm.
Det tycker jag är dags för det nu.
Tycker du
det? Ja, det kan ju komma ett besked idag under dagen.
Ja, jag vet inte om jag tror på det. Men det kanske gör det. Jag vet aldrig. Jag tror att det är för mycket.
Och statsminister blir?
Jag är ju faktiskt osäker fortfarande där. Mm. Av den enkla anledningen att jag litar inte på att alltså det är en jättekampanj nu. På Liberalerna, och jag läste just om den här sker liksom bakom kulisserna. Det mejlas till de liberala ledamöter som man vet egentligen inte gillar SD. Från alla möjliga människor. De får tusentals mejl som nu uppmanar dem att inte...
Vilka är intressenterna som vill påverka L här då?
Ja, det är väl sossarna framförallt. Men det finns ju säkert andra också. Det är ju alltså, det är en ganska bred koalition som tycker väldigt illa om SD och hellre vill ha en S-regering. Så jag ska nog inte vara 100% säker på att det går ihop där.
Att det blir det.
Så man kan inte ens vara säker på statsministerposten.
Man kan inte ens vara säker på att Ulf Kristersson.
Nej, man kan inte helt säker. Det kan inte
man kan inte vara det.
It's not over until the
fat lady
the slim boy sings i det här fallet då.
Ja, just det, precis. Mm. Nej, men det här med att SD säger sig vilja ha ministerpost, åtminstone en.
Mm.
Stämmer inte det?
Jag tror inte att de är så jätteintresserade av att sitta i regeringen. De är intresserade av att motivera för sina väljare att de tar vara på det stora förtroende de har fått. Och då liksom ett enkelt sätt skulle ju vara att sitta med i regeringen. Men å andra sidan är det så att sitter de med i regeringen så kommer de få mycket svårare att driva på regeringen. För då måste de vara kollektivt ansvariga för alla beslut som tas där, och det kommer att vara mycket kompromisser som de inte kommer att gilla oavsett hur man gör. Då är det enklast utanför regeringen och bara ta ansvar för det man har kommit överens om. Liksom. Mm.
Det enklaste sättet att sitta i regeringen egentligen är det svåra, så därför så är det deras innersta önskan, eller partiledningen inser, jag tycker du har rätt, partiledningen inser säkert att det här är precis då saker och ting börjar spricka på riktigt inne i partiet.
Ja, och plockar man in näst i regeringen så tappar man ju Liberalerna.
Ja.
Och det, jag tror inte ens, då kommer det är liksom den ursäkt de liberaler som inte vill kommer att behöva för att inställa upp det, och det blir ingen regering alls. Så att jag tror att det är rätt osannolikt.
Mm.
Men allting kan hända. Alltså det är verkligen ett ganska öppet läge, får man säga.
TT publicerade ju för några dagar sedan en sån här, så här kan en regering se ut, Ulf Kristersson. Det enda namnet där som jag känner mig ganska säker på skulle vara ganska rätt placerat, det är ju som Henrik Landerholm, moderat, som försvarsminister.
Ja.
Det kände jag att där väcktes det inga inre tvivel hos mig.
Han är ju gammal bästis med Ulf Kristersson. Jag vet inte om det är bra eller dåligt, men han är ju numera ambassadör. Det är inte säkert att han vill gå tillbaka till politiken.
Nej.
Det som på den där listan som jag inte tror på, det får man väl stryk för att man säger igen då, men det är ju Carl Bildt som utrikesminister. Jag kommer ihåg förra gången Carl Bildt var på tal på utrikesminister, då satt jag dagen innan regeringen presenterade, satt jag i tv och sa, den som påstår att Carl Bildt är utrikesminister fattar inte politik fungerar. Och sen så dagen efter blev han utrikesminister. Så men nu ska jag göra samma sak igen.
Ja. Därför
att alltså Carl Bildt var ju en bra utrikesminister för Fredrik Reinfeldt. För Fredrik Reinfeldt ville inte hålla på med utrikespolitiken. Så han lejde ut den på Carl Bildt, som ju liksom i praktiken är en frifräsare. Han gör som han vill.
Mm.
Och det gick jättebra under Reinfeldt. Men nu är vi ett helt annat skede. Vi har massor med frågor som är viktiga som utrikesministern måste ta hand om. Och som statsminister måste kunna kontrollera. Allting från NATO-medlemskap till kriget i Ukraina. Allt möjligt sånt här. Mm. Så det går inte att ha en frifräsande utrikesminister. Utan Ulf Kristersson måste ha någon utrikesminister som han kan kontrollera. Och han kan inte kontrollera Carl Bildt, för det kan ingen.
Nej.
Så det tror jag vore en...
Men är det något annat namn som då faller naturligt för dig att tänka på?
Inga namn direkt. Men jag tycker att... Jag skulle inte bli förvånad om Kristersson försöker bygga en regering där han försöker plocka in folk som liksom har brett förtroende och kanske inte är, i första hand är så starka politiska figurer. Alltså plocka in någon som har ett gott anseende och mycket erfarenhet av utrikespolitik till exempel på utrikesministerposten. Problemet med det är ju att man har ju bara de platser man har att fördela och man vill ju som partiledare gärna belöna folk och så för att hålla dem lugna. Så att varje plats man ger bort till någon som inte är en partikorifé blir ju en kostnad.
Men du, det slår mig nu att Henrik Landerholm kanske skulle kunna platsa in som en utrikesminister.
Ja, det skulle han nog kunna göra.
Kanske.
Skulle han kanske kunna göra.
Ja.
Vad vet man?
Man vet väldigt lite. Mm. Biståndsminister Nyamko Sabuni, det är bara sista frågan. Tror vi på det? Tete...
Ja.
Man ser det här en järv idé för mig.
Alltså både KD och Liberalerna är ju intresserade av den posten tror jag. För att för dem är biståndet en viktig profilfråga för att visa att de inte är SD också.
Mm.
Så någonstans därifrån kommer det. Men om det blir KD eller L, det vet jag inte. Om det skulle bli Nyamko Sabuni, jag vet inte. Tror du att hon är jätteintresserad av att komma tillbaka till politiken?
Ingen aning.
Inte jag heller.
Nej. Ja, vi får
Anders
se.
Borg då, vad tror du om honom?
Ja, frågan är om det inte skulle, om det är så att man så att säga återbrukar Carl Bildt som idé, så är det kanske så att man känner ett visst behov av några som har haft ledande ställning och tål stress och kan prestera under jobbiga förhållanden. Då stämmer det rätt bra in på Anders Borg.
Ja. Men vad skulle han bli då? Han kan ju bli finansminister
igen. Nej, det
kan
han inte bli.
Det skulle vara taskigt mot Elisabeth Sansson.
Utrikes.
Ja, fast jag undrar. Ja, kanske. Alltså, han har jobbat mycket med Afrika och sådär. Och han har ju jobbat mycket för Kinnevik och de har ju verksamheter på alla möjliga ställen. Så det är klart, han kanske har en hel del. Och sen så han, som utrikesminister var han, eller som finansminister var han ju mycket i EU. Så att det är ju för sig.
Sen tycker jag att man får tänka på att utgå direkt ifrån de ministerindelningar som en tidigare regering har haft. Det ska man inte göra. Det kan tillskapas helt nya poster. Det görs det ju
vid varje... bort saker, så kan det vara.
Vid varje regeringsbildning.
Kommer du ihåg att vi hade en, det har vi väl inte länge, samhällsbyggnadsminister ett tag under Göran Persson. Det tycker jag är en fin titel. Ja. Det låter som man är ansvarig för stort sett allting.
Mm. Ja. Eller inget.
Hur som helst så tror jag att det är, alla som hamnar i den regeringen kommer att få rätt jobbigt. För det är inget kul läge att ta över nu.
Nej.
Faktiskt.
Det är det faktiskt inte.
Det kommer att bli en tuff vinter. Och det kommer att bli, alltså när räntorna börjar klättra ordentligt och folk känner av det och elräkningarna kommer. Det kommer inte vara så kul att vara statsminister då.
Nej.
Tror jag. Faktiskt. Men det är, ja.
Någon ska ju... Och en halvt utom sig Putin som knackar på dörrar här och där.
Ja.
Vill utvidga sitt imperium. Ja, nej.
Jaha,
roligare kan man ha.
Vi får se då om det blir någonting. Det är klart att de skulle ju gärna vilja slänga fram någonting så att de hade någonting färdigt redan när riksdagen kommer tillbaka här på måndag. Det skulle vara en sån här prestigevinst. Det skulle vara en prestigevinst att kunna visa att de jämför det med det där kattrakandet som skedde förra gången där det tog hur många hundra dagar det nu tog för alltihopa och ta form.
Så vårt stalltips är håll ögonen och öron öppna under dagen. någonting kan man göra.
Jag tycker att man alltid ska göra det för säkerhets skull. Man vet aldrig vad som händer.
Det är fint sagt tycker jag.
Mm. Men även under dagen, tycker jag.
Bra.
Ja.
Ja, annars får jag väl berätta lite om mina Birgitta-studier som nu äntligen har lett mig till någonting som jag tycker känns lite intressant. Och det är när man kommer fram till att Birgittas gärning i väldigt stor utsträckning formades av det faktum att hon var mor till 8 barn.
Mm.
Och det blir ett väldigt naturligt steg över till Mariakulten i katolicismen. Och där äntligen förstår man någonting om hennes genomslagskraft.
Mm.
Och där förstår man kanske också någonting i den här lite tondöva beskrivningen av henne. Och de här förmenta frågorna omkring henne.
Mm.
Var hon överviktig och bonds? Var hon väldigt illa utbildad? Eller var hon tokig? Eller var ganska snygg och smal kanske? Eller alla de här
frågeställningarna. Det låter som det här gamla programmet om Selma Lagerlöf. Nej, men jag tror hon var...
Ja, jag tror att hon skrev böcker.
Jag tror hon skrev böcker.
Ja. Ja. Nej, men så att nu känner jag mig egentligen lite glad i detta. Så får vi se en sån stolpe.
Just det, du är i mitten på Birgitta i Rom och Sven Stolpe, andra delen av hans.
Du, apropå det, Sven Stolpe, han är ju aktuell kanske på ett sätt som man inte skulle önska genom.
Ja, just det, den här filmen Bränn
alla mina brev.
Alla mina brev, ja, som är baserad på Alex Schulmans roman som jag faktiskt inte har läst.
Nej, inte jag heller.
Eller det är väl en roman.
Ja, fast den verkar ju
verklighetsbaserad.
Inspired by true events, kanske en underdrift.
Ja, jag tror det.
Kalkerad på verkligheten. Där då den här som är hans...
Olof Lagercrantz och hans morfar.
Han är ju morfar.
Sven Stolpe,
ja. Beskrivs ju som en fruktansvärd översittare som var oerhört stygg mot sin fru. Mm. Och fru... Det vill säga mormor hade då en historia med Olof Lagercrantz. Som i sin tur ofta har beskrivits som en fruktansvärd översittare.
Ja, jag tycker, alltså, utan att veta allt för mycket och lägga mig i det här, att alla som har förhållande med Olof Lagercrantz tycker jag visar dåligt omdöme. Men det är min egen personliga.
Ja, precis.
Det är, och nu är det för sent, kan man säga.
Ja.
Men det är intressant. Sen tycker jag att det är intressant det här. Det är en sak som är väldigt intressant är... Hur den här boken och nu också den här filmen visar hur kulturlivet är en slags adelsvärld eller skråvärld. Alltså boken är då skriven av Alex Schulman som då är barnbarn till Sven Stolpe.
Mm.
Och handlar om Sven Stolpe och Sven Stolpes hustru och Olof Lagercrantz. Som ju är en stor kulturpersonlighet. Och det har berättats då att Alex Schulman pratade med då David Lagercrantz när han höll på att skriva den här boken.
Mm. Mm.
Som ju är en känd författare nu och så. Som är då son till Olof Lagercrantz.
Mm.
Och så görs filmen. Och då är det naturligtvis i en av huvudrollerna är det en Skarsgård. Vad annars? Och sen så i den kvinnliga huvudrollen är det en August, naturligtvis. Så man ser här liksom hur det här, och det är väl inte unikt för skådespelare eller den här typen av kulturskråt, att det går i arv saker. Det kan vara sant i flera branscher, men det är extra tydligt här tycker jag. Det är liksom...
Ankdammen kanske har reducerats till en fiskdamm.
Ja, barnen gör konstverk baserade på sina konstnärliga... föräldrar och farföräldrar. Och så.
Ja, det är det är inga generationsväxlingar här, utan det är bara obrutna kedjor.
Det finns ju en risk för visst navelskåderi kanske, men boken fick ju väldigt fina recensioner som jag minns. Jag har faktiskt inte läst den. Och filmen verkar få lite blandade.
Ja, det återstår att se.
Ja, för oss. Ja,
men det där med de här obrutna kedjorna av så att säga maktinnehav får väl på sätt och vis kallar det. Det påminner ju rätt starkt om kungahuset. Alltså med födslorätten. Och då vill jag ju gärna tipsa om min text idag i Svenska Dagbladet. Som handlar om hur synligheten, den kungliga synligheten.
Mm.
Att den bara kunna relatera till människor på långt håll. Egentligen kanske när det gäller, jag ska inte säga hela poängen, men läs texten. Det handlar om att...
Och en cliffhanger.
Oh, yeah.
Nu måste man läsa texten.
Nu måste man göra det.
Jag har faktiskt gjort det.
Ja.
Vi läser ju varandras texter. Det är, ja, det är ganska bra. Vi skriver rätt olika, du och jag. Och sen så läser vi varandras texter innan vi skickar in dem. Och du skrattar aldrig åt mina skämt. Och jag...
håller aldrig med om mina slutsatser.
Undrar över dina argument ibland. Men det är det som gör det så bra. Om vi bara skulle liksom direkt... godta allting.
Och älskling, du är bäst i världen.
Ja, det skulle inte vara så stor poäng.
Nej
men vi är ganska tuffa redaktörer mot varandra. Ja. Det uppskattar
ibland
jag.
Bara ett frågetecken.
Ja, precis. Det är det värsta. när det bara står ett frågetecken i kanten. Och man säger, aha.
Ja.
Mm. Ja. Nej, men det är jättebra faktiskt. Ja. Det är det.
Sen är jag ganska bra på prepositioner.
Ja, du är bra.
Bättre än du.
Vad menar du på det? Ja. Ja. Jag vet inte. Nej, men jag läser för mycket engelska, det är sant. Ja. Alltså jag märker det. Jag märker språk. Det nu att jag skriver taffligare ibland på svenska just när jag gör såna här saker. Därför att jag tänker på engelska ibland och det är inget bra.
Nej. Men det, till exempel.
Ja, precis. Men det blir lite konstigt.
Ja.
Och det måste jag göra någonting åt.
Jag kan förlåta dig. Bara du säger.
Nu läser jag ju på svenska, men nu läser jag ju då.
Vad läser du?
Jag håller fortfarande på med på spaning. Och den är ju översatt till svenska eftersom min franska inte tillåter att jag läser den på franska. Om vi säger så. Jag är fortfarande inne i tredjedelen som är en rätt tjock del. Det är sådär drygt 500 sidor. Men jag är en tredjedel inne den ungefär. Och jag tycker fortfarande att det är mycket roligt. Jag hade ett litet uppehåll nu när vi var i Rom. För att det var liksom inte... Det var andra saker som prioriterades än bokläsning där. Men han har en sån otrolig... han har ett sånt otroligt språk. Och det är... nästan så att jag ibland kan känna att jag kanske skulle... försöka få någon form på den lilla franska en gång lärde mig. Därför att man skulle kunna kul läsa en original. Men det tror jag faktiskt. Fast jag tror ändå liksom, om jag ska ta med något sånt där så är det nog italienska som jag vill. Jag tycker det är...
Ja, det känns lite.
Ja.
Jag läste ju också franska och spanska.
Ja, jag med.
Nej, men italienska känns otroligt raffinerat.
Ja, på något sätt. Och sen så känns det som man skulle ha... större nytta av det av någon anledning. Det kan inte riktigt, jag kan inte riktigt
specificera. Men det beror ju på att inte du är jätteförtjust i att resa i Frankrike.
Nej vi, lite grann som... Vi kommer ihåg den här opinionsundersökningen de gjorde i England för många år sedan. Vad är ert favoritland att semestra i? Frankrike. Vad är det sämsta med Frankrike? Fransmännen. Det var liksom stora majoriteter i svaret på båda frågorna. Tycker jag är ganska kul.
Vi hade en chef som kallade fransmän för franskarna hela tiden.
Franskarna, och även alltså Europas malligaste folk, sa han alltid. Om fransmännen, det ligger någonting i det också.
Ja, men nu
Håkan
ska
Hagvall, salig åminnelse.
Salig åminnelse. Vi ska inte bärsa Frankrike, tycker jag.
Nej.
Inte i onödan.
Nej, okej.
Det är så mycket som är gott med det, maten till exempel.
Jag skrev något elakt om Frankrike i EU för inte så länge sedan. Och då fick jag en vänlig inbjudan att träffa Frankrikes ambassadör på ambassadresidenset har vi ju varit på ett par gånger på middagar och mottagningar och sådär. Det ligger ju på Narvavägen.
Det var länge sedan.
Det ligger på Narvavägen där, ganska fint. Men ambassaden ligger ju i ditt gamla plugg.
På Kommandörskap.
Palmgrenska
Samskolan.
Där huserar nu fransmännen och har bytt ut glasen mot sådana här skottsäkra glas. Det är väldigt fula fönster. Alltså den där skottsäkra glasen ser helt död ut. Men då blev jag ska inte säga att jag blev uppkallad, det blev jag inte alls. Jag blev inbjuden på ett mycket vänligt sätt. Och jag satt och hade en längre samtal med ambassadören om EU och Frankrikes hållning och sådär. Jag tror inte att syftet var något annat än att han blev nyfiken på varför jag gav mig på de stackarna.
Vad var det där för groda?
Jag har inte hört av honom sen.
Nej.
Så jag vet inte om det är gott eller dåligt.
Vill vi ha lite fransk flär, då får vi ju faktiskt maka oss till Baravän på Narvavägen.
Just det, så vi är grannen nästan.
Med Philippe.
Med Philippe. Ja, just det. Han kom från Jura.
Ja, han kom från Jura.
Han har öppnat champagnebar också.
Ostronbar.
Det är underbart. Det är jättebra.
Frankrike är bäst i Sverige.
Nej, det så, tycker kan jag, inte. Så kan man inte säga.
Vi får inte glömma bort det här tråkiga som har hänt i veckan med Hilary Mantel.
Nej, just det.
Jag tänker att du har någonting på hjärtat där.
Ja, alltså, jag
är
var
stor favorit.
Ja, jag var väldigt förtjust i Hilary Mantel. Jag tycker hon, hon skrev ju de här tre böckerna om Thomas Cromwell.
Mm.
Som alltså inte, man ska inte blanda ihop honom med härföraren, den senare Cromwell som sen införde republik i England. De var släkt men på väldigt långt håll. Utan Thomas Cromwell var ju alltså ja, han var Henrik den åttondes rådgivare och var med om hela den här reformationsprocessen och har alltid, nästan alltid haft ett dåligt rykte som en ganska förslagen maktspelare utan moral och så vidare. Och därför var det så intressant när hon då tog sig an hans öde i tre tjocka böcker. Den första, Wolf Hall, är fantastisk tycker jag. Och väldigt obehaglig att börja läsa, för att den börjar med en ganska grov misshandel. Och den är så väl beskriven att det faktiskt inte är kul att läsa.
Mm.
Och jag kommer ihåg när jag läste det, för jag kände liksom, men vad är det här?
Mm.
Och sen så inser man några sidor senare, ja men det fanns en tanke liksom. Det är inte spekulativt på något sätt, utan det är en viktig bricka för att liksom förstå. För hela den här bokserien kan man säga handlar om vem är Thomas Cromwell.
Mm.
Och det är en väldigt viktig pusselbit för att förstå varför han är den han är. Liksom, den här misshandeln.
Vad var hennes storhet som författare då?
Jag tycker att det är väldigt svårt att skriva historiska romaner utan att det blir anakronismer. Alltså att man... Alltså jag tycker ofta när man gör historiska romaner, de som man ska sympatisera med, de blir som nutidsmänniskor som är satta i en gammal miljö därför att man ska kunna ha lätt. Och så är det inte alls. Hon har en fantastisk förmåga tycker jag att på ett trovärdigt sätt skildra en tid där värderingarna faktiskt är väldigt annorlunda på många sätt. Men man ändå kan så att säga förstå dem. Och det tycker jag. Jag har läst också hennes, hon skrev en stor bok om franska revolutionen, som jag faktiskt för tillfället inte kommer ihåg vad den heter, det är lite slarvigt av mig, och den är också väldigt intressant, men jag tycker inte hon lyckas lika bra där, och det är någonting i det här med just den valde motivet Cromwell som uppenbarligen passade henne väldigt väl, för det är språket i de här tre böckerna är ju fantastiskt. Sen blev det ju tv-serie, jag tyckte den var så där. Det var bättre än jag hade förväntat mig, för det är ju väldigt mycket liksom inre dialog i de här böckerna och det är svårt att gestalta i film, men böckerna är ju oslagbara tycker jag. Hon såg ju väldigt roligt också på något sätt,
ja.
Och jag vet inte, hon dog ju plötsligt, jag har inte riktigt fått klart för mig varför och hur, men det var sjukdom av något slag.
Ja, det kommer säkert
att... Ja. Nej, men om man har lite ledig tid i höst och inte har läst Hilary Mantels trilogi om Thomas Cromwell, så tycker jag att det kan man absolut rekommendera. Börja med Wolf Hall. Jag tror de finns översatta till svenska också, alla tre faktiskt.
Du, en annan sak.
Mm.
Till middag.
Idag? Ska vi prata?
Ja, jag fick en idé.
Ja, okej. Okay. Shoot.
Svamprisotto. Vad tänker du göra det?
Ja, det kan jag göra. Kantareller då tycker jag, det är ju säsong.
Kantareller?
Ja, kantareller. Och så behöver vi behöver selleri och vi behöver lök och vi behöver parmesan. Jag tror vi har allt det. Och sen rätt sorts ris, arborgoris. Och lite kantarellfond.
Mm. Mm. Jag känner redan smaken i munnen.
Ja, du är hungrig redan till frukost. Ja, det är bra.
Konstant hungrig.
Nej, men så blir det.
Tack ska du ha.
Ja, tacka när du har ätit. Men tack i förtid då.
Tack ändå. Mm. Ja.
Tack för visat intresse.
Hej.
Hej.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.